Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Oj, 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 vad glad och tacksam jag är för att ni vill lyssna på det här. Och vi blir faktiskt bara fler och fler. Här kommer dessutom fem veckans nya Patreons. Erika Parmsund, Jar, Roger, Anna och Erik Elborg Hansson. Erik, Roger, Jar och Erika är alla dessutom $5-pattar. Och är man det, ja, då har man ju en egen fråga i programmet framöver. Det ska bli riktigt jävla kul att se vad de har kokat ihop i frågeväg. Vill du som lyssnar också stötta det här projektet? Ja, men gå då in på patreon.com och bidra med vad du tycker att det är värt. Det är verkligen ingen press överhuvudtaget. Eller så köper du merch. Det finns nämligen svinfina kläder och prylar som hör podden till. Och de hittar man på www.podstore.se. Dessutom är jag mycket, mycket glad att kunna meddela att dagens avsnitt av Mina vännerboken görs i samarbete med Story Hotel. Ljuvliga, ljuvliga hotell som finns i Malmö, Signalfabriken, det vill säga Sundbyberg, och i självaste Stockholm. Jag har själv varit där och levt lyx för en dag. Gör det du med. Alla lyssnare till den här podden får nämligen 30% rabatt med koden AMK2020. AMK2020, bara stora bokstäver. Patreons får 40% rabatt. Det finns en kod till er på Patreon-sidan. Spana in det här, det gäller hela året ut. Men nu hörni, veckans gäst, sportjournalisten som hoppade ut genom ett fönster och, ja, inte försvann kanske, men spred ut sig lite grann. Han drog från Expressen här i höstas eftersom han fått bokkontrakt, en bok som han kommer att berätta mer om, men där han ska berätta hur det går till på kvällstidningar. Är du fotbollsintresserad så har du säkert hört honom i antingen Kick and Rush, svinroliga Kick and Rush, eller i Kolla Svensken. Jajamän, han är Kolla Svenskens Tommy Thayer, om man säger så. Mycket, mycket rolig man och en god portion märklig också. Det här var väldigt trevligt att spela in. Upp på hästen nu med gubber och kärringar, därför att 132 sidan i Mina vännerboken, Sebastian Mattsson. Hej!
Hallå!
Välkommen hit.
Ja, men tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra. Gick hit i regnet. Blev liksom lite påmind om att folk bor så här långt ut fortfarande. jag och min tjej, vi bodde lite i Rågsved. Mm. Nu bor vi i Lilleholmen. Så jag har verkligen blivit en snobb på det sättet. Vilket är ett väldigt hemskt drag. Men jag, när jag så här, när man åker ut en viss bit och måste gå till en bostad, då tänker jag, shit, det här liksom finns kvar. Mm. Det här sättet att leva är kvar.
Just det.
Vilket är hemskt. Gud vad hemskt det låter. Men jag känner lite så.
Men jag känner så när jag åker tåg och så ser jag ett fält och så ser jag ett hus där.
Mm.
Ja, där går det.
Det går och det bor människor där.
Ja, och de har förmodligen jacuzzi då.
Ja, säkert.
Eller inte jobb.
Eller så sitter de liksom så här inne där med typ en lanar PC som de har betalat 60 000 för och är så här super high tech liksom.
Jag tror du menar på avbetalning för att de är losers.
Ja, det också. Det också.
Något av dem är det.
Ja, något
av dem. Något av anledningen att de bor på ett fält.
Ja, för, eller så här, jag växte upp på landsbygden. Mm-hmm. Och vår tomt liksom angränsade till en stor skog. Mm. Och jag känner att jag har fått nog av det för en livsstil liksom. Mm. Jag vill bo så mycket i staden som möjligt. För jag känner att jag liksom, I've paid my dues liksom.
Ja.
Lite. Så jag kan inte riktigt relatera till den här lusten och vilja bo, som du säger, på ett fält. Jag vet att Tom Waits sa det väldigt bra. Det var ett citat som jag störde mig på när jag var yngre och bodde på landet och bara ville bort. Men som jag nu ser lite mer visdom i än vad jag gjorde då. Men han sa så här att om du inte har sett världen, då är liksom en småstad det värsta som finns. Då är det som att bo i en skokartong liksom. Mm. Men om du har sett världen, då är det något helt annat. Då har du liksom en ro i dig. Och kan bo på det här fältet, för du har sett allt annat.
Ja, just det.
Men jag har inte den ron i mig ännu. Jag har bott i Stockholm i 11 år, tror jag. Ja. Och jag får fortfarande panik när jag är hemma. Och det är söndag. Och det regnar. Alltså jag känner mig fångad.
Och då menar du hemma hos dina föräldrar då?
Mm, exakt.
Ja, men det är väl en annan grej. Men om du kommer till en småstad nu, känner du samma sak då? Som inte är det så alltså?
Mm,
är du urbant framme? Eller kommer du flytta till London?
Jag tror jag är framme. Jag tror när jag var lite yngre så tänkte jag nog att jag ville ut ännu mer. Mm. Men nej, jag trivs bra i Stockholm och det här är perfekt. Men jag minns att hela min uppväxt gick åt att ha det här liksom fucking Åmål-tänket. Jag kommer att jag fantiserade om att det skulle finnas en hemlig port någonstans som jag bara skulle kunna gå in i och så skulle jag vara i centrala New York.
Mm.
Och att den fantasin var så viktig för mig, att det skulle finnas det snabba sättet att ta mig ur det här. Det är väldigt stereotyp. Det är väldigt mycket det här Bruce Springsteen, this town's full of losers and I'm pulling out of here to win. Tänket.
Men är inte flygmaskinen en sån port?
Ja. Jag fick ju mitt pilotcertifikat väldigt sent i livet, så jag hade inte tillgång till det.
Nej, det är ju inte bara att dra, såklart.
Nej.
Nej. Var kommer du ifrån?
Jag brukar säga Stenungsund, som ligger norr om Göteborg, typ 5-6 mil. Men jag bodde lite utanför Stenungsund också, så jag vill se det som att det var landsbygd ovanpå småstad på något sätt. För jag bodde i Ödsmål. Som ligger en mil utanför Stensund, som sagt. Och där det går... Nu ska inte jag sitta och koketera med mycket landsbygd. Det finns folk som är mycket, mycket mer landsbygd än jag är. Men det var ändå så här att det gick 4 bussar om dagen.
Nej, liksom. Ja. Hur är det? Ja. Stenugnsund?
Nej, inte ugn.
Nej.
Utan ung.
Ung, okej. Okay.
Ung som en sten, det uttrycket har du säkert hört.
Nej.
Nej, jag vet inte. Det är jättekonstigt när du säger det.
Är det er slogan?
Jag tror inte Stenungsund har någon slogan. Ödsmål hade en inofficiell slogan, eller slogan, men det var någon som la till ett D på stadsskylten, så det heter Dödsmål. Och det är väldigt passande.
Det är lite eran, du vet, Köping har ju gjort en som en annan del av Köping-gänget har gjort en egen.
Mm. Egen slogan?
Nej, en egen skylt.
Ja.
Fast med liksom i papier-maché och med bladguld och så här.
Okay.
Den ser lite ut som att den är gjord på dagis.
Mm.
Det borde ju
akta nu så att vi får gå få här. Nu drar inte in mig en skandal här nu.
Det här är dina ord.
Ja.
Nej, men ni borde ju ha Dödsmål som er officiell. Det är ju coolt ju.
Ja, jag är lite förlämpad att säga ni här. Jag vill ändå ta avstånd. Jag har ändå flyttat därifrån. Men nästa gång jag är där...
Vi, kan jag säga då.
Alltså, det finns ju ingen... Det finns ju liksom ingen kommunfullmäktige i Dödsmål. Det är en del av Stensund, så det finns ju ingen ledning. Så det är ju ett stamsamhälle. Det är liksom... Alltså Ödsmål har ju inget vi som man kan gå till och bara, nu vill jag göra det här. Tror jag i alla fall.
Men är det så litet att du är stadens son?
Bra fråga. Men det har ändå varit lite så att folk som jag inte hade så bra kontakt med ändå har hört av sig. Jag bara, jag lyssnar på den där podden eller någonting. Men kanske, och det är ju ett underbetyg till Ödsmål, får vi säga. Men jag tror inte det finns någon annan. Jo, eller var det så att Pringlebröderna kom från, nej, de kom från Stenungsund. Alltså Pringle fotbollsspelarna. Mm.
Martin och
fan heter han.
Ja, du inte vet.
Nej, det är konstigt att jag inte vet. Jag vet. Det enda jag kommer ihåg från dem var att de avskydde att bli kallad Pringles.
Ah, ja.
Och att det fanns en kille, en kompis till mig som kallade dem Pringles. Och då blev Martin, tror jag, väldigt arg. Och tryckte upp honom mot en vägg.
Nej.
Och sa, kalla aldrig mig det igen. Så om du har Martin Pringles som gäst här, så säg inte Pringles.
Nej, då ska jag ducka det.
Ja, ducka den frågan.
Miljoner saker har jag, tror jag, ändå att prata om. Kan vi börja med att prata bok?
Absolut.
Jag vet nästan ingenting.
Mm.
Vill du berätta?
Ja, nej men så här. Jag har ju velat bli författare ganska länge. Mm. Jag har skrivit på ganska mycket böcker och blivit refuserad massa gånger. Och så fick jag plötsligt en insikt för några år sedan att fan, jag borde ju write about what you know. Gud vad dåligt uttal, men så säger jag det. Och då tänkte jag, fan, jag har ju ändå en unik inblick, tycker jag, i hur det är att vara kvällstidningsjournalist. För jag var ju, och det här har jag ofta hamnat i bråk kring, och mina belackare gillar att påpeka mig det, men jag var ju liksom den mest klickhåta reporten på hela Expressen.
Mm-hmm.
Alltså att jag var den som verkligen slogs för klicken, och jag var den som drog in mest klick också.
Mm.
För de här mätbartygen man använder har ju reglar som man kan ställa in efter artikelförfattare för att se vem som har fått in mest klick.
Mm.
Och jag var ju den som drog in mest klick.
Mm. Och så lät mest pengar då, med klickonomi.
Ja, eller det där är ju svårt ju, i och med att det är ju ändå print som drar in mest pengar. Alltså klick drar in förhållandevis få. Det är väldigt nördigt och konstigt, men det är det som är problemet, för det är därför alla tidningar har panik, att klicken bara ökar men pengarna går ner.
Mm-hmm. Mm.
Och det är därför man börjar med de här betallösningarna och premium plus abonnemangen. Så jag vet inte hur mycket pengar jag drog in, men jag var i alla fall väldigt bra på att driva trafik, som man säger. Och så kände jag, fan, det här måste jag berätta om, och så ska jag skriva en bok om det. Och så skrev jag en ganska allvarlig roman som var lite så här samhällskritisk och så, men som jag inte riktigt tycker funkade, och jag blev också refuserad. Och så läste jag en bok som heter Miss Lonely Heart av en kille som heter Nathaniel West, som jag tror du skulle gilla. Han var en manusfattare som dog i en bilolycka på 40-talet.
Mm.
Och skrev väldigt roliga böcker. Men då, han har då skrivit en bok som heter Miss Lonely Heart, som handlar om en kille som skriver, en supersynisk tidningsskribent som skriver de här kärlekskolumnen. Alltså typ, Dear Miss Lonely Heart, min man har lämnat mig, vad ska jag göra liksom?
Ja. Alltså hon, Lin Hed.
Ja, exakt. Mm. Sexologen i bladet. Lite så, fast mindre, mer rumsrent, mer 40-tal.
Ah, okay. Mm.
Och då tyckte jag den var så jävla rolig. Och så tänkte jag, shit, det är den här boken jag ska skriva. Jag ska skriva en rolig bok om att jobba på kvällstidning.
Mm.
Och så gjorde jag det. Och så skickade jag in, utan att säga till någon. Och så blev jag antagen av förlaget Itligt.
Mm.
Och så tänkte jag, vad fan gör jag nu?
Mm.
Så gick jag till facket och sa, du, hur kommer Expressen se på det här? Och så sa de, de kommer att sparka dig. Eller så här, de kommer begära att få kolla på boken. Och de kommer vilja ändra massa saker. Och så började jag liksom facket prata om att så här, vi måste kolla med hur de kan göra. Om de kan säga upp det direkt eller om de kan ge det uppsägningstid. Det blev så mycket tjafs, så jag tänkte, skitsamma. Jag gillar att jobba på Expressen jättemycket. Jag har massa kompisar där. Men jag vill verkligen ge ut den här boken. Så Då säger jag upp mig på Expressen.
När är vi i tid nu?
Nu är vi, vad fan är vi? November i fjol kanske?
Mm.
Så nu jobbar jag för Allra Media istället. Som inte är kvällstidning idag, utan det är magasin.
Mm.
Och nu är den boken på gång ut i höst. Och vi får se. Jag hoppas att den ska röra upp en hel del debatt. Jag tror det. Och jag hoppas att folk kommer få en inblick i hur kvällstidningar jobbar. Och jag hoppas att jag inte blir avrättad av Expressens hemliga covert agent lönnmördare någon kväll.
Men det är spänkstoff då?
Jag vet inte. Jag hoppas det. Jag vill ju tro det. Jag vet inte hur intresserad allmänheten är. Jag tror att journalister kommer vara väldigt intresserade av den.
Mm.
Och jag försöker vara ganska så här. Det är inte så att jag lämnar ut företagshemligheter, utan jag beskriver mer en kultur.
Mm.
Som jag tror finns på alla kvällstidningar i hela världen.
Men den är fiktiv, som det är underförstått att det är grejer du har varit med om, eller?
Ja, den är fiktiv. Alltså min huvudperson är ju på ett sätt lik mig, på ett sätt inte. Han är 10 år äldre, han väger 120 kilo. Mm. Han heter Kalle Westerdahl, kallas Kalle Klick. Mm. Boken heter Balladen om Kalle Klick. Och han är liksom typ den arketypen för en hemsk journalist som bara bryr sig om Klick. Han är liksom otrevlig, oempatisk, helt känslokall, vill bara åt de här klicken. Och han är aldrig ute på uppdrag, för han skiter i det. Han skiter i liksom så här, man har liksom en bild av hur en perfekt journalist ska vara. Det ska vara en journalist som
gräver,
som ifrågasätter makten. Han är helt ointresserad. Han skiter fullständigt i det. Han vill bara åt den här trafiken, och han vill göra vad som helst för att få den.
Men det låter ju mer som att det är dig det är fel på då än branschen.
Ja, men själva grejen är väl att han är liksom ett resultat av en utveckling.
Mm.
Han är liksom den som...
Många kriminella som säger det också, att de är en produkt av sin samtid.
exakt. Nej, men det här är väl mer att han är som det oönskade barnet som den här kulturen har fött på något sätt. Han är liksom... Den slutgiltiga produkten av det här klickjakten. Och han är inte ensam på sin tidning då. Som jag inte kallar Expressen i boken, utan den är namnlös. Han är inte ensam på sin tidning om att vara sån här, men han är den som är allra värst på något sätt. Och typ blir han blir obekväm för tidningen, för han går liksom för långt.
Mm.
Så det är väl det som är plotten. Men framförallt är det ju, har du en Trump-klocka?
Just det.
Kul.
Tack så.
Ja. Ligger den ute någonstans så får jag se den?
Alltså, jag fick den på posten bara.
Ja, kul.
Men jag kan lägga upp den sen.
Ja, så får jag se den. Okay. Jag blev distraherad då, men på ett bra sätt. Nej, men han som sagt, vad var vi någonstans?
Ja, vi pratade väl om det dig är det fel på eller branschen.
Nej, men alltså, jag är ju inte Kalle Klick till 100%.
Nej.
Jag vill ändå tro att jag har lite mer empati och också lite mer ambition än vad Kalle Klick har. Jag vill ju ändå på något sätt skriva bra grejer också. Mm. Han skiter fullständigt i det. Men jag tror att den kan bli ett bra debattinlägg. Men framförallt så vill jag att det ska vara en rolig bok. Nu har jag suttit där och pratat liksom om budskapet och bla bla. Men jag vill ju att det ska vara en bok folk skrattar åt. Alltså, det skrivs så få roliga böcker i Sverige, tycker jag.
Jag tänker på en grej med Klick, journalister och sånt där. Att jag får lite känslan av att alla upplever, lite som folk som åker till Ullared, att en väldigt stor andel upplever att de har ironiskt sett ser utifrån.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Att vilka ser ironiskt utifrån?
Både de som besöker Ullared och klickjournalister. Att men jag skriver Zlatan i rubriken i alla fall, så att säga. För att de är en del av problemet, eller vad man ska säga då.
Mm.
Tror du att många är som Kalle Klick, eller dig i det här fallet då?
Ja, många är sådana att de har en ironisk distans till det de gör. Och det är därför de ibland kan bli liksom... Jag vet att många har varit arga på typ Della Sport.
Mm.
Eller arga, det men de har varit lite irriterade på Della Sport, för att Della Sport verkar tro att journalister som skriver de här grejerna står för dem till 100% och inte själva ser att det är lite töntigt. Till exempel när jag skrev om att Jesper Husfeldt var arg för att hans gamla lägenhet hade visats upp i det här, vad heter det, Malin Olsson-programmet, eller vad heter hon? Det här med hemprogrammet, när man visar upp sitt hem.
Ooh.
På SVT.
Ja, vem bor här?
Vem bor här, exakt. Ja. Hans lägenhet hade visats upp där, och den nuvarande boende hade tagit cred för hans jacuzzi. Då blev Jesper Husfeldt jättearg.
Ja.
Och då skrev jag en vinkel för det.
Mm.
Och då skrev ju folk till mig, varför är du dum i huvudet? Tror du det här är viktigt? Tror du det här är kul?
Liksom. Mm.
Såklart jag inte tycker det är viktigt eller relevant, eller att det är nödvändig samhällsinformation.
Mm.
Jag skriver ju det där med liksom glimten i ögat, liksom, och jag vet att det kommer klicka. Och den ironiska distansen har väldigt många journalister. Vissa försöker till och med så här smyga in det lite i texten, att man ska liksom fatta mellan raden att det här är en person som inte tar det på 100%.
Ja,
liksom. Och som du säger, det kanske är ett sätt att själv skriva av sig från ansvar på något sätt. Att man visslar medan man gör något hemskt.
Nej,
det är motsvarigheten. För att visa att man ändå är en bra kille in i sinne.
Just det, men skulle du hellre ta bort ditt namn eller skriva en blinkis-emoji? Alltså, vad hade varit skönast?
Det är svårt också att ta bort sitt namn. För man är på något sätt lite stolt över. Jag var ju ändå lite stolt över den här Jesper Husfeldt-vinkeln. Även fast det var liksom...
Hade han gett kort i vardagsrummet?
Han hade en jättekonstig inredning. Han hade väl också en häststaty i typ gips eller något sånt. Mm. Och det var så, det alla tänkte var, varför vill du ha cred för det här? Alla som ser det här tänker ju, det här är en fruktansvärd lägenhet. Mm.
Och folk undrar så är Jesper Husfeldt 1,40.
Han är under 1,40. Ja. Han är över 40 i ålder.
Just det. Jag tror det är hela förklaringen.
Nej, men han hade en jacuzzi där han levde galet singelliv. Jag tror Jonathan Unge kallade jacuzzin för han hade läst den artikeln. Han kallade det för spermahinken, tror jag. Och jag tror Jesper Husfeldt hade nog inte tagit illa vid sig.
Nej, för det var
nog
så.
Ja, det var nog det han ville förmedla liksom. Men den nordiska distansen finns och det är väl, alltså, för samtidigt vill man ju, man vill ju ändå ha sitt namn där. Alltså, ingen som blir journalist har ju noll exhibitionist i sig. Man vill ju ändå få uppmärksamhet, man vill synas. Man får lite av en kick när man nämns på Twitter, även fast det är i så här negativa ordalag.
Men den hade jag kunnat se, den blinkningen, även om jag inte är så bra på att läsa. Men en gäst stör mig på.
Hit me.
Det är när det kommer artiklar om damfotboll i syfte att skapa debatt. Att man rubricerar gärna, alltså Nilla Fischer känns som att det blir 1000 kommentarer om det står någonting. Och så här, det känns som att hela syftet är att fulvinkla på att damfotbollsspelare vill ha lön överhuvudtaget. För att då får man 1000 fulla gubbar och så får man trafik.
Det kommer faktiskt nämnas i Kalle Klick.
Det är så, ja.
Det fenomenet där kallas ju ragebait.
Mm.
Till skillnad från clickbait.
Mm.
Och ragebait innebär att du lägger ut någonting som du vet kommer att provocera. Och så kommer att logga mycket kommentarer. För då blir inlägget organiskt spritt. Och med det menas att du behöver liksom inte betala pengar för att inlägget sprids på Facebook till exempel. Utan det kommer dyka upp många flöden för många kompisar kommer att kommentera.
Just det.
Och... det har man ju också bidragit till. Och ibland har man fått dåligt samvete. Jag vet, någon gång så var det att en hockeyklubb skulle upplåta sin ishall, tror jag, som flyktingboende. Något liknande. Mm. Och då skrev man den och la ut den fullt medveten om att här kommer massa idioter skriva saker.
Mm. Och det är syftet nästan. För nyhetsvärdet är väl inte lika högt som reach?
Nej, men alltså, det är så dubbelt, tror jag. För då känner man så här... Fan, vad svårt det är att hitta den moraliska kärnan i det jag precis gjorde. För att, på ett sätt är det ju, för man vill ju uppmärksamma sådana initiativ.
Mm.
Samtidigt vet man ju att bonusen kommer också bli att ens Facebook-post kommer få massa engagemang. Och man tar ju såklart bort de värsta kommentarerna. Alltså ren rasism tar man ju bort. Mm. Men man vet ju att folk kommer skriva saker ändå som går att ha kvar. Och också då hjälper till att sprida inlägget.
Mm.
Men där känner man ibland så här, fy fan, vad håller jag på med? Och så rättfärdigar man för sig själv. Jo, men de är ju ändå som de är. Det här påverkar inte på något sätt. Och jag skriver ju om det här. I artikeln skriver jag ju en totalt neutral vinkel. Det är inte så att jag tar ställning emot i artikeln.
Nej.
Snarare så kanske man till och med skriver artikeln som att det är lite... positivt. Eller att man så här, man skriver inte rätt ut att det här är bra, men man skriver och det här engagemanget har hyllat så många.
Ja, just det.
Liksom. Vilket det såklart har också. För det finns ju folk som tycker det är bra. Men där kan man ibland känna sig lite... Det var ju som det här, nu skrattar jag, fast det här är helt sinnessjuka som Nyd 24 gjorde med, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var de la upp en film på en... Det var någon central europeisk land där en chaufför hade försökt köra över en flykting.
Nej, tror inte jag minns det.
Och 924 ställde en fråga om man klickade ja eller nej. Gjorde chauffören rätt eller något sånt? Så här, helt. Mm. Det blev också borttaget sen och chefredaktören Henrik Evertsson, vad heter, tog jag avstånd från det och bara med ursäkt. Så, och det var ju troligen någon redaktör. Och den redaktören var ju Kalle Klick. Liksom.
Mm.
En resultat av ett system. Alltså där chefredaktören såklart tycker att det är vidrigt.
Mm.
Och tar bort det. Men man får ju ändå på något sätt sätta det i en kontext. Det är inte så att den redaktören föddes ond och kom in och bara nu ska jag...
Nej, precis.
Utan det finns ju något där. Och jag kommer ihåg omröstningen. Alltså, gör du chefen rätt? Ja, svaret hade ju ganska många svar också.
Ja, just det.
Och den engagerade ju så. Det är en cynisk bransch, det är det. Och därför är det kul att vara i magasinsvärlden. Det är mjukare liksom.
Ja, för nu är du på Svensk Damtidning.
Ja. Och där är det en helt annan grej. Alltså där är ju inte samma cynism liksom. Och det tror jag faktiskt har varit bra för mig att bara skriva liksom, kolla vad gullig istället.
Just det. Men för det här är ju en fråga jag snarare har snott från Filip och Fredrik. Men där är väl grejen lite att hur håller man sig på så god fot med kungafamiljen att de fortfarande ställer upp på en intervju men ändå bara prata skit om dem hela tiden? Eller? Alltså Stamtidning kanske är snällare då?
Alltså Stamtidning är väl... Nej men alltså man ska ju på något sätt stå fri ändå och så. Mm. Och samtidigt som att det är ju en tidning för liksom royalister.
Mm.
Men man ska ju också kunna ifrågasätta om man skriver ju om... ja, men till exempel så... jag skrev en artikel för inte så länge sedan om att prinsessa Madeleine besöker sina hertigdömen ganska sällan, Gästrikland. Mm. Och att folk där är lite besvikna och ledsna på henne.
Mm.
Det skrev jag. Och då hör ju inte hovet av sig och säger ta bort det där. Utan det är med en allmän känsla. Det är med att man så här... någon gång om dagen lägger ut en bild på Daniel och Victoria och skriver, visst är de fina? Och det tycker ju folk. Och
jag, det är friktionsfritt.
Ja, verkligen. Och jag har också börjat, det är konstigt just, för jag är ju ingen stor monarkist, men jag har ju verkligen börjat så här, jag brukar nästan så här gråta när jag ser en bild på istället. Det är ju fan sinnessjukt.
Jaha!
Eller och... nej, inte gråta, men jag blir ändå så här, ja, fin hon är. Det är något som har hänt med mig. Men det kanske är bra för mig som människa.
Ja, verkligen. Jag vet aldrig vad jag tycker om kungahuset. Det är för lätt att bara säga att man är emot.
Ja, alltså så här, framförallt är det ju, och det är en politisk icke-fråga på ett sätt.
Det är 7 öre per person.
Ja, och att så här, även som principfråga, det finns oerhört mycket viktigare frågor. Det är därför det inte blir någon så här politisk opinion i det. Det är alltid någon så här, någon typ vänsterpartist i riksdagen som skriver någon motion som sen glöms bort och som Jonas Sjöstedt skiter i för att det, och varför ska han engagera sig i det? Det finns så oerhört mycket viktiga frågor. Alltså det är egentligen ingenting. Det är, som du säger, det är ganska lite pengar.
Mm.
Och sen principiellt kan ju folk tycka att varför är vissa människor mer värda än andra? Ja, absolut. Det är en rimlig åsikt. Men den orättvisan i samhället finns ju återspeglad på många andra sätt som är mycket, mycket, mycket viktigare. Alltså privata vårdförsäkringar, inte det är mer provocerande än kungahuset? Alltså... Så jag har mer och mer känt att ja, det är fint att de är där.
Ja, just det.
De är bra.
Betalar din lön om inte annat.
Det är fint. Ja. Det är det.
Tiden flyger fram.
Kul.
Skrev du 5 Zlatan-artiklar om dagen förut?
Det skulle ju vara en väldigt speciell dag. Nej, men alltså, Zlatan funkade ju alltid väldigt, väldigt bra.
Mm.
Jag upplever att när han var i PSG funkade det extra bra. Folk älskade det. Folk älskade ju dagen efter match att läsa liksom, så säger de franska tidningen om Zlatan. Och contrary till vad man tror så gick de positiva vinklarna med Zlatan bättre än de negativa. Alltså när han hade gjort en ljummen match eller dålig match gick inte alls lika bra som när han hade gjort 3 mål och var hjälte. Jag tror även om många har liksom någon slags vill ändå övertyga resten av världen om att de har viss skepsis till Zlatans uppdrag.
Mm.
Så fan man, och det jag är ju själv i det, man blev så jävla stolt.
Man vill kunna bada i den känslan lite.
Ja, men när han hade gått in och gjort så här 4 mål mot Anderlecht och gjort någon så här jävla sjukt mål och det står liksom i L'Équipe-artiklarna Suédois, eller fan man säger. Ja, det var bara, ja, det är fint alltså.
Det är det. Ja,
vilken enkel människa jag blev. Jag gillar kungahuset och Zlatan.
Ja, det är väldigt fint här. Jag hinner inte, det kommer att komma tillbaka med massa förberedda tankar här innan. Mm. Men vi ska ju bli kompisar.
Ja, men vad kul.
Det är min långtgående plan här.
Mm.
Hur är du som kompis?
Ja, men jag skulle säga det råder mycket åsikter om det bland mina kompisar. Folk säger att de inte kan lita på mig för att jag är så skvallrig.
Mm-hmm.
Och det.
Mm. Om kompisar?
Ja, alltså folk måste vara väldigt tydliga med mig att det här sprider du inte vidare. För att jag ska säga det. För jag pratar vitt och brett med alla om alla liksom. Och det gillar inte folk.
Nej.
Så det är nästan ingen kompis jag har haft som inte har blivit sur på mig på just den här. Ofta flera gånger.
Okay. Det är på minussidan då, antar jag.
Det är minussidan. Mm. Men jag är också väldigt lojal på ett sätt. Alltså, mm. ber man mig om hjälp så är jag där liksom.
Mm. Mm.
Oavsett vad. Så är det. Och nej, jag är bra på att lyssna och så. Engagerad. Men jag har också en annan lojalitet gentemot liksom, content.
Mm.
Jag vill att det ska vara roligt. Så ibland känns det folk att jag... Speciellt en kompis som bara så här, har sagt till mig, du ser mig bara som en clown. Du vill bara att jag ska säga roliga saker och göra roliga grejer. Och att jag hamnar i roliga situationer. Och bara, ja, jo, lite så. Men jag tycker också om det, jag älskar det. Men, ja.
Så har du någon tydlig roll i ditt liv liksom?
Ja, det var ju ett tag där min flickvän blev sur för att jag la upp fler bilder på honom än på, än på henne. Ja. För att det var verkligen för att jag liksom kramade den content-trasan på allt den hade liksom.
Det skulle du kunna leva med sådär, att jag fick att det blev en karaktär i ditt liv mer än en vän.
Mm.
Och så gillar du gillar humor, öl och fotboll väl?
Jag är ju faktiskt nykterist.
Så är det, just det.
Vilket det, Marcus Tapper sa faktiskt till mig, vår gemensamma kompis, att jag är den mest oväntade nykteristen någonsin. Och det tog jag ändå som en komplimang, för nykterister känns inte som ett så roligt folk.
Alltså. Vet du vad du känns som? Den i min bekantskapskrets som har mest skråmotendenser.
Vadå, hoppa av tid alltså?
Ja.
Alltså, fan, det här är ju, jag vet, hur mycket kan man säga utan att bli för...
Nej, det är mycket.
Alltså,
mycket.
Jag tycker såklart inte om IS, fan, vad jag sitter och håller på att säga. Men, jag hatar nog inte IS lika mycket som gemene man.
Nej. Det låter skit. Nej, det är inte alls konstigt, det är jättebra.
Mm. Nej, men för att... IS är vidriga, IS är fundamentalister, men man måste på något sätt se till den geopolitiska kontexten och inse att utan västvärlden finns det inget IS. Och att man kan liksom aldrig separera religionen från politiken, tror jag.
Mm.
Jag tror inte att det är ett helt liksom så här harmoniskt Mellanöstern, så hade IS uppstått bara för att de tror jättemycket på Koranen, utan... Det finns något där. Därför kan jag liksom inte känna lika stort hat mot IS som exakt alla andra. Även om jag tar avstånd från dem. Det känns som att jag har sagt någonting nu så kommer det få mig...
Jag är helt med dig på den. Ja. Men jag är otroligt nöjd med min spaning av den anledningen.
Ja. Nej, alltså jag blir inte lika provocerad som alla andra av IS-avhoppare. Tror jag faktiskt. Fascinerad, ja. Och begår såklart mycket vidare saker även i Mellanöstern mot Mellanöstern, Mellanösterns invånare. Men jag är inte lika snabb med att ta liksom, västvärldens parti. Om du förstår mig. Jag ser det inte som vi mot dem där på samma sätt.
Ja, vi har en rubrik till avsnittet, så är det.
Jag försvarar IS.
Det är männet.
Men, jag hatar IS, men...
Du vet i alla fall vilken karaktär du kommer få i mitt kompisgäng.
Mm.
Ja, med turban. det är upplagt för vänskap där. Jag drar i jingeltråden och så åker vi den här flumride-tunneln av vänskap.
Bra västkustreferens där, det gillar.
Sebastian,
vem
är du i kungahuset?
Nej, men det beror på lite... Alltså, jag är ju... På ett sätt är jag nog kungen. För jag tror att han är mest liksom så här full i fan. Och mest oseriös. Och jag är väl lite Victoria i det att... Jag har varit liksom mitt... Jag har varit liksom den i familjen som fått ta mycket ansvar och medla liksom. Men, och sen är jag lite Madeleine, att jag vill stå utanför. Gud vad svårt. Jag väljer kungen. Och då skalar vi bort alla kaffeflickor och sånt.
Just det.
Men kungen som han är privat, inte som han är offentligt, skulle jag säga.
Nej.
För privat tror jag han är lite av en spur.
Ja, du vet inte det.
Nej, alltså det är vad man läser till. Om man läser typ Camilla Henemarks intervjuer och vänner till kungen när de uttalar sig, så verkar han vara ganska kul på ett sätt. Och ja, jag tar avstånd från allt. Allt annat är. Ordet jag tar avstånd nämns kanske 15 gånger i den här podden.
Väldigt defensiv.
Ja, men jag blir rädd för jag sitter på många konstiga åsikter.
Kort synfråga bara. Jag har fått för mig att ni kvällstidningsjournalister, alltså när, om jag ska försvara det yrket lite grann, så är det att man får mycket skit för att man publicerar saker som man inte borde och sånt där. Men att man får ju aldrig veta om saker som man avstår från att publicera av moraliska skäl till exempel. Är det så till att börja med?
Ja, verkligen. Och där har jag också varit där har jag ju varit på sidan som vill publicera mer och som ibland kan störa mig på att cheferna håller mig tillbaka liksom.
Mm.
Men så är det ju absolut. Överhuvudtaget så om man jämför med typ Storbritannien så är ju Sverige, det är ju ingenting.
Nej.
Alltså om man jämför med The Sun och Daily Mail och allt sånt.
Man skickar ett mess till en anhörig och frågar, vill du prata? Gör man mer än så?
Nej, väldigt sällan. Om inte den anhörig, om inte det handlar om att på något sätt det är en, liksom en, om det är en offentlig person i någon slags förtroendeuppdrag där man på något sätt måste avkräva ett svar, då kanske man gör mer. Men det är väldigt mycket så att när man hör av sig, vill du prata om det här? Typ, eller så här, någon känner sig blivit dement. Man får liksom de offentliga handlingarna på att hon har blivit inlagd. Man hör av sig till sonen och säger, vill du prata om det här? Nej, det vill du. Respektera att vi inte skriver, att vi inte vill prata om det. Fine, då lägger man bort det.
Ja, det är inte så.
Ja.
Men det är så många som pratar om att de är med i buskarna och stämmer inte det?
Alltså, det är det som också är lite temat i min bok, att det är lite flytande där. Såklart. För vissa sätt är man verkligen jätteduktig och jättestrikta och jättebra. Och då har jag i efterhand fått inse att så här, fan, de hade ju rätt, det var bra att vi inte skrev om det. Och sen kan man ju plötsligt slänga allt det där ur hågen, om man säger. Och var jätte, det är typ så här med Mona Sahlin när hon var indragen i Toblerone-affären. Då var det mycket buskhäng och sånt. Men då upplevde man ju på något sätt att hon hade ett förtroendeuppdrag och att han hade svikit det och bla bla. Och då när man liksom har det okejet, då bara, nu kör vi allt vad vi har.
Just det.
Ja. Det var också någon historia.
Men Englas morsa. Om hon upplever att det kryper folk, då har man någon moralisk rätt att göra det då, tycker du?
Nej, men där tror jag, där är man ganska... jag jobbade ju inte jättemycket med... gud, nu kom på, vad hette hon som försvann senast?
Lisa Holm.
Nej, efter det. Det är kanske lika bra att jag inte säger hennes namn. Men där var det väldigt mycket att respektera familjen. Var väldigt tydliga med att inte... göra något som familjen inte vill. Och det är väl den sidan av kvällstidningsjournalistiken som inte riktigt kommer ut och som jag inte skriver om i min bok.
Nej.
Så jag ger bara kvällstidningsjournalisten bara ett ännu sämre namn. Jag tar inte upp några av de bra sidorna. Såklart. Och där tycker jag folk, nu hoppar jag väldigt mycket med den här, men där tycker jag folk är liksom folk, nu har jag skrivit en bok där jag dissar kvällstidningsjournalistiken, så jag ska inte säga något. Men folk är väldigt snabba med att ta så här cheap shots. Det var ju någon som hade så här skärmdumpat en reporter som hade skrivit till en kompis till Lisa Holm och bara, hej, jag har beklagat så mycket sorgen, vill du prata om det? Och då skärmdumpade hon det och skrev bara, hur fan, jävla gamar, bla bla bla, bla. Det är väl 100% okej att skicka ett sånt sms. Och vill de inte prata, nej, fine, då kommer vi aldrig störa er igen. Men alltså, journalister har ju ett ansvar att berätta om saker och ge hela bilden. Samtidigt som man då ska respektera folks integritet och sånt. Och det är ju en svår balansgång i sig. Så jag vet inte, jag kan ju hålla med om att du har ju hattar. Så ibland, jag vet inte vad det står. Jag hörde om en story i... Nu skrattar jag igen, det här är fruktansvärt. Men det var en rad dokumentär om en kollega till dig, Lasse Lindroth, komikern, som ju gick bort typ 98-97 kanske, i en bilolycka.
Kollega, för han är också skämttjuv.
Var han det?
Ja, verkligen.
Fast det kan man inte prata om nu, eller?
Nu är det preskriberat.
Ja. Vilka stall han från?
Jag vet inte.
Lenny Norman, eller vad?
Ja.
Tänk att vara den första killen, det är Wahlbeck som går ut med. Tänk att vara den första som säger Lasse Lindroth, hans dalskämt. För det kan man ju inte säga på 10 år. Wahlbeck går ut andra dagen och bara, nu har vi så klart. Nu ska jag prata om att han stakar.
Men fortsätt, jag kom på mitt i en dum i huvudet. Säg.
Ja, nej men det fanns en dokumentär om Lasse Lindroth typ 20 år efteråt. Och då pratade hans änka. Och då hade hans änka blivit uppringd av Aftonbladet. Mm. Innan hon visste att han hade dött. Oh. Men Aftonbladet visste det. Mm. Och hon upplevde att Aftonbladet-reporten försökte lirka lite. Bara typ, när såg du senast din man och så. Mm. Och när folk hör det, då förstår jag att man förfasas. Mm. Liksom. Men så, det har jag själv aldrig upplevt, just den kylan. Men det händer väl. Liksom. Mm. Och då förstår jag ju att folk rasar. Men man kanske ska vara lite mer konstruktiv i sin kritik. Det är väl det jag försöker vara i min bok. Som är kanske en hyllning till kvällstidningsjournalistiken, samtidigt som den driver med det och samtidigt som den är... Det är en bok. Det är en rolig bok. Det är en kul bok. Skriven av en glad skit.
Hur många svenska kändisar som är homosexuella har du inte skrivit? Har ni inte berättat om? Som du vet.
Jag har svårt med ett antal, men det är väl ganska många gånger man har hört. Mm. Och man har också hört att de till och med bor ihop.
Mm, just det.
Men det skrivs inte om.
Men så det finns inte en sån lista som så här, när han ringer och säger att nu berättar jag, då publicerar vi artikeln.
Nej, men det är med att man så här hör, han är bög. Jaha, är han? Ja, ja, han har bott ihop med den här och jag såg honom många. Han är jätteöppen med det, men han vill inte berätta om det.
Men så är ju mitt liv. Ja. Så jag får ju höra sådana rykten.
Ja.
Men jag menar bara att ni måste vara relativt mer bekräftat från ert håll, men att de säger, jag vill inte prata om det än, eller jag berättar i min bok eller något. Är det inte så?
Alltså... Det är inte så att det finns liksom ett valv, bögvalvet. Här finns listan på alla som är homosexuella.
För dödvalv finns det väl?
Ja, det gör det ju. Mm. Det har ju till och med sen New York Times. Det är så ansedda.
Jaja.
Men där upplever jag också att folk börjar bli mer och mer förstående för varför det faktiskt är bra. Mm. För det leder ju bara... Alltså, Marie Fredriksson, när hon dog, då hade ju Expressen och alla andra en färdigskriven text.
Mm. Hon var sjuk.
Ja, men, och det var ju också bra, för då fick man ju en fullödig text med allt hon hade gjort. Mm. Och en bra redovisning av vem hon var. Så då fattar jag inte riktigt.
Nej, jag blir inte upprörd.
Nej, det är vissa andra gånger då jag liksom... Folk har legat illa till, så att säga. Och jag har typ så här sett videoklipp som heter publicera om ex dör. Mm. Och då så här känner man då, i magen. Oj, hon ligger där och kämpar för sitt liv. Har vi det? Samtidigt som att det är ju liksom ett jobb. Alltså alla byggarbetare har också en plan B om något händer. Alltså...
Jo, ja. Krossa glaset om Estelle dör.
Jag får inte skämta om det, tror jag.
Bögvalv kommer att finnas med i texten för den beskrivningen.
Mycket
också.
Bra. Mm.
Har du slagit någon?
Ja, det har jag väl. Men jag upplever det som att det finns en... Det här är också en av mina teorier. Att... Vi slåss mycket lamare i Sverige än vad man gör typ i USA och utlandet. Mm. Att det är mycket mer kroppsslag. Skolgårdar runt om.
Men att de går på huvudet?
Ja, men känns det inte så? Att där slåss man på riktigt. Här var man ändå så att man... Okej, när vi slåss då. Vi är jättearga på honom, men vi nöjer oss med mest brottas lite. Och så kanske vi delar ut någon rås upp i magen. Men vi slåss inte i ansiktet. För jag har inte sett något klitnedslag.
Nej. Jag har knappt sett, mycket brottning typ, eller du vet, så här, bröst mot bröst kanske.
Men, ja, mycket sånt.
Men, nej, men du har då?
Nej, men jag har nog inte så slagit på typ armar och mage på typ mellanstadiet liksom. Eller kanske tidigare var det lågstadiet, mellanstadiet. Men redan då upptänkte jag, kollade på så här high school-filmer eller så här skolskillingar. Jaha, ni slåss i ansiktet. Ja. När kommer det till oss? Mm. Det kanske jag har gjort.
70-talet känns som att mycket näsblod. Tycker du inte? Mm. Jag kämpar på film också.
Ja.
Madicken.
Slåss den där i ansiktet?
Hon blir ju kallad djävulunge och blir slagen som får näsblod.
Med knytnäve också? Mm. Jag tror aldrig jag sett Madicken från början till slut. Har jag det? Nej. Alltså man har ju verkligen så här ett Astrid Lindgren-filter. Man väljer liksom sida i Astrid Lindgren-fighten. Alltså så här, vi var mer en Saltkråkan-familj.
Mm.
Pippi är klart, fast det är så här mainstream, det har ju alla. Men Madicken var verkligen något som vi aldrig kollade på.
Nej.
Undrar varför. Jag frågar mina föräldrar. Svar ja, jag har nog slagit folk. Eller jag har slagit folk verkligen. Ja.
Just det, men inte efter mellanstadiet på rak arm? Eller med rak arm?
Nej, jag har ju tränat lite boxning, men det räknas ju inte. Nej, men jag har ofta funderat på hur det skulle vara att slå någon. Det är också en så här dröm. Det är också så här grej som jag tror man drömmer om mycket när man kommer från landsbygden. Att det vore kul att i tunnelbanan, du vet, med de här stängerna, att hoppa upp där och sparka ut någon genom en öppen dörr när den öppnas. Jag sa det till min tjej, att så här, det är ju verkligen en pojkdröm man har. Hoppas att man någon gång får uppleva det. Men att, och då måste man, det måste vara rättfärdigt att man sparkar ut någon som hotar någon eller någonting. Jag kan inte börja sparka ut random människor.
Ni, jag har puttat ut folk faktiskt.
Ja, det är det.
Alltså sista sekunden precis där.
Alltså med vänner för att det är kul. Gud vad irriterad man skulle bli på dig. Vi kan inte vara kompisar om du gör det.
Nej,
det... Gud vad
men då bli. Gjorde jag har blivit utputtad flera gånger än vad jag blev putad. Det var en grej man gjorde innan jumpan. Men är man också lite sugen på att göra en round kick, att sparka ett helt gäng med.
Alltså man kommer, nu försöker jag se det framför mig. Man springer längs gången, hoppar upp, tar tag i stången, utnyttjar liksom farten man den har
och är vågrätt. Och trampar sig fram.
Ja, lite som en kung fu-film de går på, kanske en Tiger Hidden Dragon, de går på folk. Ja, fy fan. Ja, alltså men såna drömmar har man ju. Jag kommer ganska länge när jag så här, köpte skor, att jag undvek skor med helt platta, vad heter det? Det är inte sulor, vad är det, underlaget, vad heter det?
Jo, det heter också sulor.
Ja, platta sulor, för så här, så kommer jag till, sa till min dåvarande tjej att så här, jag kan inte ha platta skor. Varför inte? Jo, men för att någon gång kanske jag måste springa från en tidvattenvåg. Då kan jag inte ha platta skor. Eller så här, springa från en 20, alltså något coolt liksom. Och hon bara, du är 22, du kan inte hålla på så här. Så jag köpte platta skor. Och då har jag tänkt på att fan vad värdelöst det, att inte kunna springa. Ja.
Om du fick en kostnadsfri, riskfri operation. Mm. Vad hade det varit då?
Min näsa tror jag. Alltså inte plastikoperation, utan mina näsgångar är, det är haveri alltså.
Är de för smala?
Ja, men det låter och det piper. Jag har hål mitt i här. Alltså det är inte bra där inne kan jag säga. Det är en krigszon varje dag. Alltså, det är verkligen ett slag jag kämpar varje dag.
Men om du får munkavel, dör du då?
Nej, jag kan andas genom näsan, men det låter mer och mer. Alltså, kolla på Sopranos.
Nej, tyvärr.
Nej. James Gandolfini, alltså han som spelar Tony Soprano, han har ju världens högsta näsandetag. Det är han och Damian Lewis som är med i Homeland. Och också Band of Brothers, den här rödlätta killen. De två har båda otroligt höga näsandetag.
Känner du ett broderskap till dem?
Ja, nu gör jag det. Faktiskt. Man hör liksom i scenen när de andas genom näsan. Och det är inte så attraktivt.
Det är min Lewis, ja.
Men det finns ändå någon slags... Alltså för dem funkar det, för att det blir liksom en sån här auktoritetsstämpel. Men jag tror inte riktigt jag får det. Och när folk påpekar, är det du som piper? Då mår jag dåligt.
Men är det en görbar operation? Har du fått prata med någon om det?
Jag är så lat med sånt där. Jag borde gå till vårdcentralen för ett tag sedan. Men jag orkar inte. Och nu har jag corona att skylla på. Nu kan vi inte gå till vårdcentralen. Men någon gång kommer jag behöva ta tag i det där, så att inte min näsa typ vittrar sönder som Michael Jackson. Alltså för det, ja.
Men det kanske till och med på att det är gratis för dig.
Vadå?
Nej, men jag menar, alltså, vissa ingrepp. Jag menar bara att...
Ja, absolut. Jo, det tror jag. Det är inget kosmetiskt ingrepp.
Nej.
Det är bara att man måste ta tag i det.
Jo.
Och jag är väldigt dålig på att ta tag i saker. I alla fall sånt.
Jag har opererat mig en gång. Det är det bästa jag har varit med om. Jag tycker verkligen att du ska göra det. Så att, alltså, det är...
Vad gjorde du?
Jag tog en böld i röven. Det var lite fantastiskt. Man vill alltså verkligen bli ompysslad och så där.
Nej, men jag kan tänka mig också att det är skönt av de där grejerna som man har liksom räknat som en del av livet, som du kanske gjorde med bölden. Och så plötsligt bara, den kan försvinna.
Ja, just det.
Man kan bli av med det.
Ja.
Jag kan andas genom näsan igen. Utan att låta som en idiot.
Ja, men för min bild av sjukvården är inte så här, jag har ett problem och sen löser de det. Ja. Utan att det är en massa tjorp och tjafs. Det är ingen effekt i pren. Och så, det tycker jag känns.
Nej, men för det var ju så, alla som var liksom sjukliga när man växte upp. Typ folks föräldrar och sånt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det var alltså här, ah, nu är hon tillbaka igen. Ah, igen. Ah, okay. Som att problem aldrig löste, som du sa. Det var liksom så här, 20 år av bråk. Det var det det var liksom. Gick det fem olika människor och bara, ingenting hände.
Men det var alltså, benbrott kunde ju gå från A till B.
Mm.
Men inte. Då tar vi bästa imitation.
Som jag gör?
Mm.
Jag gjorde en okej Harald Trysker en gång i tiden. Okej. Okay. Nej, jag har tappat den helt. Okej. Okay. Nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, det, förlåt. Den var mycket bättre förut. Men det var nog den.
Mm.
Nu imiterar jag inte så mycket. Nu gör jag liksom mer röster. Och i och för sig rösten jag gör oftast, det är någon slags imitation av min pappa, fast med en nasal, som jag bara gör som en allmän rolig röst. Mm. Typ. Han är väl såhär Och han har också såhär, när han ska säga, istället för A som vokal så gör han AE. Det vill säga fan, fan, fan. Lite sånt jag. Men jag är ingen stor imitatör.
Nej. Partytrick.
Det var faktiskt, jag pratade med Tapper återigen. Han återkommer väldigt mycket. Jag sa så här, vilken fråga, eller så här, kommer jag liksom bli ställd av Robins frågor på något sätt? Och då sa han, ja, partytrick, den är svår. Och då sa jag det. Och då tänkte jag på det, och så tänkte jag, men det är väl att jag är nykter liksom.
Mm.
Att jag kommer ihåg allt. Jag noterar allt du gör.
Mm.
Så vet det när du liksom är ute med mig, att jag minns ju allt. Jag är klar i huvudet liksom. Så,
med roten ett trick.
Ja, men alla trick är hot i grunden, Robin. Det är så det. Det är ett hot om att du kan bli utsatt härnäst.
Varför är du nykter?
När vi har haft alkoholism i min närhet. Mm. Och det kan även finnas en sån här genetisk grej.
Mm.
Inblandad. Så jag är lite nervig kring det. Därför har jag valt att inte dricka.
Det är svårt att ha haft då?
Nej, men det är väl för att jag var så jävla motvalls... jag höll på att säga kärring.
Mm. Säg gärna inte det här.
Motvallskärring. Nej, jag kommer ihåg att det är så töntigt, men jag verkligen njöt i gymnasiet. Jag minns tydligt en så här resa vi när vi var i London. Och jag sitter i typ hostelet och alla bara, drick, drick. Och jag bara, nej.
Nej. Nej.
Och att jag bara, fan, nu är jag speciell. Att jag bara tyckte det var så jävla kul. Och så här, nej. Att det blev stärkt, det är min övertygelse. Jag bara, nej.
Ja, just det. Att det bygger det lite grann.
Det gör ju det.
Som motvall så är.
Ja, att vara den som opponerar sig.
Mm.
Det är ju töntigt. Men
du har smakat det? Nej.
Jättelite. Mm. Men där kan man ju säga att det har jag verkligen märkt de senaste åren. Där har ju de alkoholfria alternativen på typ Systembolaget och så. Mm. Och bara det blivit otroligt mycket bättre.
Mm.
Om man jämför för 10 år sedan, när jag ändå var ute en del, så väldigt mycket bättre.
Mm.
Faktiskt. Så nu har jag liksom smakat öl och fått upp en smak för öl, fast det är alkoholfri öl.
Mm.
Och jag har liksom fått folk att testa, och de kan liksom säga att det är typ jämförbart.
Ja, men det håller jag med om.
Nej. Jag har inte smakat så mycket, men jag har smakat alkoholfri alternativ. Så jag tror ändå jag har en... Alltså, ren sprit kan jag inte fatta att man dricker. För när jag luktar det så luktar det typ... Nej, men när man luktar på målarfärg.
Mm.
Alltså det luktar som att något... Okej, det här häller du i dig själv för att det ska fräta sönder på något sätt. Alltså, det känns jävla avlägset. Men hur är det att dricka alltså, sprit? Det känns...
Ja, men det är ju det som är grejen. Att man vill behärska den där målarfärgen.
Ja.
Att man vill bemästra den.
Ja, det kan jag förstå. Det är lite som stark mat. Alltså.
Jag vill kolla på skräckfilm eller något. Så här. Den är till för att... Den ska utmana mig, men jag sitter kvar.
Men... Det fattar jag, men jag skulle inte kolla på skräckfilm så ofta som... I och för sig får kolla på skräckfilm ganska ofta.
Effekten är tydligare än av skräckfilm också.
Mm.
Man blir ju härlig.
Men jag tänker, ja, så är det. Du blir inte härlig av skräckfilm.
Nej, jag kollar aldrig på skräckfilm.
Nej, varför inte?
Nej, jag ser det som målarfärg, tror jag. Så jag tycker inte att det känns värt det.
Jag kan fatta vad du menar.
Jag har
ställt 2 frågor till dig. Jag får lite dåligt samvete. Men det är du som intervjuar mig i och för sig.
Ja.
Men man får ändå dåligt samvete när man blir... lägger så mycket fokus på en person. Man känns som en, ja.
Det finns en logisk lucka i det här vänskapsutbytet.
Verkligen.
Som jag inte har löst än. Men jag har inget att komma med.
Jag har ställt en eller två frågor till dig. Ja. För en timme eller vad. Ja.
Vi går tillbaka till kroppen din.
Ja, men gärna.
Mm. jag har alltid lena fötter. Vad har du haft kroppslig tur med? Du ser, jag väver in mina svar på det här
fräckt. Ja, det är bra. Så nu vet jag att du har lena fötter. Mm. Nej, men jag är inte så förtjust i kroppsbehåring.
Nej.
Och där tycker jag har haft ganska mycket tur. Mm. Jag har inga hår på ryggen.
Nej.
Jättelite hår på bröstet. Om du kollar på mina armar så har jag ganska ljusa hår.
Mm.
Så det är jag ganska nöjd med faktiskt. Mm. Och inte så mycket hår på benen. Och det är ganska blont hår där också. Jag tror jag har haft det jobbigt om jag har varit jättehårig, som vi säger. Ja.
De som tycker att det är manligt, det är ofta folk som är håriga.
Ja, ja. Och jag tror inte heller att tjejerna som tycker det är manligt skulle vara så intresserade av mig ändå. Faktiskt.
Nej, det är ju en bra fördelning. Så.
Ja,
Nej, fair enough. Messi eller Ronaldo?
Messi är helt klart bättre. Ronaldo är en roligare figur. Han har faktiskt någon form av, även om det är ganska så här endimensionell personlighet, så är det i alla fall en personlighet. Messi har börjat känna mer och mer för nu, bara för att han är 87, och att det känns som att vi börjar bli gamla tillsammans. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså, vi är båda 33 nu, och jag tycker det är lite, känns lite bättre nu. Innan jag hatat mig, alltså jag är Arsenal-fan, och Arsenal och Barcelona hade ju en, även om det var ensidig rivalitet, så under den här Fabregas-tiden när de ryckte så mycket Fabregas, så man avskydde ju verkligen Barcelona. Gud vad, och att när Achan gjorde mål mot dem, det är kanske mitt bästa fotbollsögonblick genom tiderna. Alltså jag var så glad då, så att jag kollade på det målet en gång i månaden.
2006.
Det måste ha varit 10-11.
Ja, det är så sent.
Mm.
Ja, för jag tänkte på när Henri gick dit och sånt där, men det här är senare.
Nej, men Henri var inte samma sak, för Henri hade ju ändå gjort lite sitt. Fabregas var ju ändå talismanen för Fabregas, eller för Wengers nya liksom, Arsenal, nya dynasti. Och sen höll hon på att dra i honom och var, ja. Hur fan kom jag på det? Jo, så då har jag länge hatat Messi, men nu när man blir liksom över 30 och han är fortfarande bäst i världen.
Mm.
Då är liksom sen försäkrad om att vi är inte så dåliga, vi är 87 år.
Nej.
Ja, så nu är jag lite varmare känslor för dem här innan. Faktiskt.
Men ni har 7 år kvar i branschen eller något sånt där? Alltså...
Ja, magasins, det finns ju inga äldre kvinnor som jobbar i magasinsbranschen. Eller äldre personer, utan det är ju över.
Nej, men menar bara, jag har ju också kollat på 90-erna i någon mån.
Mm.
Och att det känns jobbigt när det kommer, nu ska...
98 år kommer in och...
Ja, och är bra liksom.
Och 90-orna är typ slut.
Ja, men
ingen vill köpa 90 nu.
Nej, men de är lagkaptener.
Ja.
Det är jävligt jobbigt liksom. Ja. Men det är, ja, ni har några år kvar, du och Messi. Ändå.
Ja, men det känns ändå också så att, det får man ändå ge Zlatan, att han och Ronaldo har fan förändrat saker och ting. Mm. Tidigare var ju fotbollsspelare slut när de var 31.
Mm.
Så är det ju inte längre.
Mm.
Faktiskt. Och det är lite kul.
Ja, det är viktigt. Är det. Har du vunnit en tävling någon gång?
Tävlingen om min flickväns hjärta.
Oj.
Nej, jag hade inga rivaler där. Eller jo, såklart. Eller, hon kommer lyssna på det. Nej, men... tävling. Alltså, vad sätter du liksom? Vilken dignitet måste du ha? Jag vann en allmänbildningstävling i min klass.
Mm.
Just nu är jag med en tävling på Marcus Birros exfrus kommentarsfält.
Mm.
Där man kan... Hon lottar ut en Bruce Springsteen-DVD till den som skriver den bästa kommentaren. Och då skrev jag: jag vill ha den här mer än ditt ex vill ha bekräftelse. Och då likade hon den. Och jag hoppas jag vinner. För det var en massa snyftig historier. Typ, min man älskar Bruce. Snälla, kan jag inte få den. Då tycker jag ändå, John, om du lyssnar på det här. Det är för sig tävlingen säkert över när det släpps. Men om inte jag vann den, så är jag besviken.
Ja, det hoppas jag verkligen att du gör.
Mm.
Ofta de som vinner... Min pappa har ofta utgett sig för att vara barn i sådana tävlingar. Och skriver såhär, jag har blivit getingstucken. Och så har han vunnit... Jag har varit på mycket resor när jag var liten. För pappa har utgett sig för att vara barn i olika sådana tävlingar.
Ja, han har satt det i system.
Ja, i det lilla liksom.
Har du intervjuat honom i den här på honom?
Nej, jag kommer.
Ja, men det vill jag verkligen.
Nej, men
jag kan älska sånt.
Kusinen min, hon skrev också... Jag hon försvarade, varför ska du ruinera det här? Och då sa hon, det ska jag inte göra.
Nej.
Och då vann hon den här Coca-Cola-tvn, Coca-Cola-kylen, ja, och en sån här årskonsumtion Coca-Cola.
Ja, för att hon skrev, det ska jag inte.
Nej, jag förtjänar inte mer än någon annan.
Vad fint. Fint att Coca-Cola.
Mm. vem är Sveriges roligaste?
Efter dig då såklart, nya vän. Alltså jag... Om jag ska svara nu, utifrån nu, så har jag total förälskat mig i Music Yearnings podcaster med Färska Prinsen och Arman. Så jag ska säga att de två ihop.
Mm.
För i, separat tycker jag de är kul, men det är när de är ihop som det är... Alltså, där kan jag tycka så här, den podden har verkligen så här etablerat för mig att shit, popularitet är inte meritokrati, utan alltså att man får det man förtjänar.
Nej.
Utan det är verkligen så att världens bästa på någonting kan vara jätteliten. Och typ knappt ens vara professionell. Och den podden tycker jag är roligare än alla specials på Netflix av amerikanska miljonärer och...
Ja, men för motsatsen har man ju köpt att Beck inte är den bästa filmen.
Ja, för att den är mest populär.
Just
ja.
Det, men tvärtom är bra att påminna sig om också. Ja.
Nej, men det, och jag tycker den svenska stand-up-scenen alltså, överhuvudtaget, att ni gör ju grejer som är i många fall mycket roligare. Och ändå är ni är alla hemlösa i princip.
Mm.
Ni lever på gatan. Marcus Tapper har månadsinkomst på max 3-5 i månaden.
Mm.
Lånar pengar av mig konstant.
Ja.
Det är liksom, nej, någon gång. Men det är verkligen inte en reflektion av hur bra ni är. Alltså, förstår jag vad jag menar?
Mm.
Alltså, och så har jag tänkt, det låter som en försvarsmekanism, men ju mer man konsumerar så man inser att shit, det bästa är inte alltid det mest populära.
Nej.
Eller så här, det har man vetat tidigare, men så här, det bästa behöver inte ens vara populärt.
Nej,
det behöver liksom inte ens, skaparen kanske knappt kan leva på det och kan ändå vara helt otroligt.
Mm.
Det låter ju som en jävligt banal insikt, men jag tror jag har fått den mer och mer.
Mm.
I med tiden igår. Så svar på din fråga, roligt. De två i kombination, Arman och Martin heter han, Martin Svensson.
Mm. Jaha, det visste jag inte ens.
Nej.
Sjukt.
Han har varit lite han hade ett jobb, han jobbade ju på de, vad heter de här, Ernst och Young tidigare.
Oh, ja.
Och då har han haft problem med att att han snackade skit om sina kollegor och så nådde det kollegorna. Så därför han vill inte gå ut med namn så mycket, men nu har han ju sagt upp sig.
Nej.
Så nu är det nog mer okej att kalla honom Martin Svensson.
På tal om Martin Svensson så har jag en rolig historia om Dilba som jag kommer att dra efteråt här.
Ja, otroligt. Alltså efter inspelningen.
Ja.
Ja, kul. Ja. Ja, den får ni aldrig höra.
Då får du säga någon homosexuell kändis som inte ni har gått ut med.
Ja, men det kan vi nog läsa.
Bra. Mm. Vad är det ondaste du har haft?
Alltså, smärta.
Du får tolka hur den är hur du vill.
Det ondaste jag har haft... jo, men jag tror faktiskt att det var när i mitt barndomshem så har vi en altan.
Jo.
Big business. Och då minns jag att vi spelade fotboll på den och att jag var typ målvakt och skulle typ skopa upp bollen. Men att jag gick för långt ner med handen så jag rev upp... Så det satt som en sån här splitter innanför mina naglar. Det gjorde fruktansvärt ont. Och det är delat när jag bröt armen, för det är också väldigt ont. Men det är nog den gången, tror jag, som jag hade mest ont. Och det är också så här en tortyrmetod, ja, att stoppa in saker inför naglarna.
Mm.
Det gjorde väldigt ont.
Det är andra gången exakt det där tas upp på den här frågan. Det är, det är nog rätt svar alltså.
Mm. Nej, men det är nog... Jag tänker ofta på det när jag ser tortyrscener, att skulle man klara... Så tänker väl alla, men jag
Jag skulle klara skendränkning. Jag kanske inte tänka mig hur det är. Jag tänker alltid...
Nej, jag tycker också det. Fan, vilken tur man har. Eller det är också så här, när de så här... Okej, nu ska de torteras. Och så börjar de slå honom. Tänker jag, ja, men bra.
Just
bara inte börja skära. Liksom.
Nej, exakt. Alltså,
slå honom, det är ju skitjävla
sant. Och musik vill jag inte höra. Jag har hört någon sån här Guantanamo-dokumentär. Ja. Den, det är en snubbe som återberättar en Metallica-låt.
Mm.
Som han har hört då i flera veckor typ. Mm. Den skulle jag inte fixa heller.
Alltså det är ju kanske mindre tortyr och mer psykisk nedbrytning liksom.
Just det.
Känns det som. Alltså, ja, det är inte så att man spelar Metallica-låt i 3 minuter och bara, är du redo att skvallra om skrom? Och...
På tal om det, vilken är världens sämsta låt?
Usch, det här är bra. Så det är svårt med det där, för att det finns ju vissa låtar som är jättedåliga egentligen, men som man ändå tycker så mycket om att lyssna på. Jag lyssnade på Vandraren för några dagar sedan, tre gånger i rad.
Erkänner du krigsbrott?
Det är framförallt fastnat med den texten. Jag ville typ ringa upp Pi Bäckman, för hon är ju hon som skrev texten. För det är ett fel i den texten. Varför sjunger hon? Varför sjunger han? Du kan alltid vända om. Du ska ju vara aldrig.
För går alltid.
Ja, för då är det liksom så här, ja, men då är det inget på spel.
Nej.
Då är det ingen jävla vandrare. Det är bara att vända om. Skitsamma. Sluta plåga dig själv. Gå och klipp dig. Aldrig vända om. Det är ju så här, okej, då måste du vandra. För du har begått någonting hemskt kanske. Och därför du vandrar. Eller du är så här, du kan aldrig vända om och återvända. För det, du är en vandrare, du måste gå.
Men vadå? Det gör ont, men går ändå. Du kan alltid vända om. Mm. Alltså det är ju logiskt.
Nej, tycker jag inte.
Alltså gör det här, ger du ut på vandring. I värsta fall så ger du upp. Då har du i alla fall gjort ett försök.
Nej, jag gillar inte det alls. Det ska vara att du aldrig vända om.
Det är ont men går ändå, du kan aldrig vända om. Det tycker jag inte är en bra inställning för en promenad.
Nej, men det är ju ingen låt om en jävla trivselpromenad. Det handlar om en desperat man som har liksom fått en livsstil i knät typ, som han kanske inte vill ha, men han måste acceptera det.
Det här är mitt Nordman-skämt.
Kör.
Det är att Håkan Hemlin är Nordman, men att han Mats är god man.
Ja, det är bra.
Tack.
Det är smart. Men jag vet inte vad jag har för svar.
Är det inte det?
Den sämsta raden i en låt, i alla fall i Afrika, när de rimmar, det tycker jag alla ska lyssna på. Company med Serengeti. Det är så jävla dåligt. Mm. Lyssna på det.
Vi klipper in det här kanske till och med.
Ja, gör det. Och lyssna på hur krystat det är. Det är fan... Det är det bästa musikväg. Hur jävla dåligt det är när de rimmar Company med Serengeti.
Är den motsatsen till musikgörningens podcast på ett sätt? Den är extremt känd. Toto's Africa.
Ja, det är. Men det är en bra låt. Men just det rimmet. Alltså, överhuvudtaget, verserna. Lyssna på verserna, hur dåligt skrivna de är. Det är så otroligt dåligt. As they grow restless, longing for some solitary company. Know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti.
Vi går tillbaka till Guantanamo och frågar, har du gjort lumpen och varför inte?
Gjorde jag inte lumpen? Jag tror min generation var den första generationen då det verkligen var så här, de som gjorde lumpen var konstiga. Eller förstår jag, alltså att det var undantaget.
Mm.
Jag vet inte om min generation var absolut först, men det kändes så som att när någon gjorde lumpen, då blev det en grej för att alla andra gjorde det inte. Jag var inte så intresserad alls faktiskt. Och jag tyckte det kändes så långt. Jag vet inte hur långt det är, ett år?
Mm.
Det kändes helt otänkbart faktiskt, att bara försvinna bort i ett år. Jag hade lite mer social skygghet på det sättet, så liksom bara tanka på att hänga med främlingar ett år på det sättet. Nej.
Ja, för det får man ju säga att man verkligen gör alltså.
Ja.
Men vad gjorde du direkt efter gymnasiet då?
Pluggade jag filmvetenskap faktiskt på Göteborgs universitet. Bara för att jag inte hade något annat. Och det borde jag egentligen börja göra det igen, för jag slarvade verkligen bort det där. Jag var verkligen inte mogen nog. För att föreläsningarna var ju typ varannan dag. Och jag var ju fortfarande ett barn, kändes som. Så då satt jag uppe, när jag var ledig, satt jag uppe till tre och spelade tv-spel. Och då kunde jag inte somna dagen därpå. Så jag kom ju till föreläsningen och var astrött. Och jag satt och sov under filmvisningen. Och liksom, det här Rom öppen stad av Roberto Rossellini. Jag hade sett 10 minuter av den. För att jag sov så mycket. Och för att jag vaknade av att något lät. Och så insåg jag att det var jag själv som hade låtit.
Din näsa som...
Ja. Det är så jävla pinsamt. Och sen var jag arbetslös ganska länge. För att jag tror folk inte inser hur odriftig jag är ändå.
Flera böcker ändå.
Jo, men att jag ändå kommit någonstans. Och nu säger jag inte att jag kommit någonstans. Visst, jag är ett smått stor son. Men jag har inte kommit helt långt. Men det är verkligen ett tecken på hur lite drifter du måste vara och ändå liksom göra någonting.
Mm.
Så alla odrifter ute, bara häng på så händer det någonting. Någonting. Någon gång. Ja.
Har du varit i Rome Alpin?
Har du varit i vad?
I Rome Alpin.
I Rome med en alpin? Är det ett folkslag alpin? Vad menar du?
Har du varit i Romme Alpin?
Har du varit... Romme? Ja. Ja, just den där ni snackade om. Det är Alpin. Nej.
Nej. Vi kommer fram till Patreon-frågorna.
Ja.
Det är lyssnarnas egna frågor. Tack, tack, tack. Vi, nu, jingle.
Patreon.
Vi börjar med Roger här. En ny fråga. Älskade
Roger. Jag älskar att ha lyssnare som heter Roger.
Det känns jag tror två.
Jordnära.
Han undrar, vilken skulle vara en drömuppställning i Så mycket bättre? Döda och levande och utrikiska? Jag tycker nästan att vi stryker utrikiska.
Det är svårt ju, för min mamma pratade mycket om det. Att hon älskar ju Tåström.
Mm.
Och egentligen vill hon se Tåström i Så mycket bättre. Men hon vill ju aldrig att Tåström ska ställa upp i Så mycket bättre.
Exakt.
Men om man bortser från den här alltså sellout-grejen och bara tänker att det ska bli ett bra program. Då vill man ju ha...
sex personer.
Ja, då vill man ha Ulf Lundell.
Mm.
Sen tar man ju... man tar ju Tåström ändå.
Mm.
Sen vill man ha ett freak där.
Lilla Kay.
Lilla Kay tar man också, men hon är ju... man vill ha ett riktigt, riktigt jävla... oseriös man där. Joel... vad heter han som sjunger om 90-talet? Han, konstiga killen. 90-talet.
Ja, Pontiac.
Pontiac. Man känner in Pontiac där.
Hur som, mår han?
Han är väl Sverigedemokrat.
Ja, exakt.
80-talet, var tog du vägen? Allt sprang bara förbi. Var tog du vägen? Det hände ingenting.
Tar ett freak till, då tar man Jimmy Nordin, den här kulstöten som också skriver country.
Knarkar han också?
Ja. Eller det, jag tar avstånd från
också.
Men han är börjat leta efter guld också. Han går ju runt med en sån här metalldetektor och letar guld.
Just det.
Och så blev han typ polisanmäld för han hittade ett mynt. Man inte
det blev Pontiac.
Ja, fy fan. Ja, tänk han där.
Det var den enda bilden han bjöd på.
Pontiac. Pontiac kör öppna landskap. Ulf Lundell sitter där och bara, vad i helvete är det som är?
Vi är på kanalen det här.
Ja. Och sen behöver vi en sista då. Vem tar vi då? Då tar vi de viktiga skorna som band, alltså. Ärman och Färska prinsen. Det måste jag få ta som en.
Ja, gud.
Ja, då kör vi då.
Superbra. Fredrik B. Axelsson undrar, hur tror du att coronasagan slutar?
Jag tycker det är kul att se om Sverige får något övertag på resten av världen nu, ekonomiskt, med tanke på att vi har haft vår mer liberala strategi. Jag tror Tegnell och hans taktik får rätt. Det är vad jag tror.
Just det. Men för det kan ju gå ut, det kanske blir bättre i fotbolls-EM och sånt där på grund av det.
Ja.
Vi går ut och tränar tidigare.
Ja.
Hoppas det.
Ja.
Vi tar Rickard Söderlund. Vilken egenskap tycker du minst om hos människor?
Ta sig själv på allvar. Och det kan spela sig på massa sätt. Dels i min roll som journalist, när så folk inte vill svara på frågor. Typ, en av mina pet peeves i hela världen, det är för detta barnskådisar i typ svenska dramaserier som vägrar svara på frågor om det. Typ Birk Borkason vägrar svara på frågor om det. Vad fan tror du ska hända? Alltså, du svarar på en Aftonbladet-journalist som ringer var tionde år. Liksom.
Mm.
Så helhet är inte ditt privatliv. Du kommer inte få paparazzis efter dig. Du är ingen alls. Liksom. Sluta ta dig själv på stort allvar. Tönt.
Om jag ska vara team Birk då?
Nej.
Så är det väl... Nej. Nej. Men så är det väl att han kanske har blivit mobbad och inte vill förknippas mer med Birk.
Men kommer han verkligen bli mobbad nu som 42-åring eller vad han är? Det är svårt att se.
Nej, men vi säger att du hade vingmutteröron. Du fick vara med i Ripley's Believe It or Not, så här utstående öron när du var 9.
Med Dean Cain.
Jaha,
han
var det så?
Han spelade Stålmannen. Han höll det.
Ja, du var med i Ripley's Believe It or Not för dina stora öron.
Men det var Dean Cain gör nu. Ja.
Du var med i TV. Mm. Du blev mobbad på skolgården. Och så ringer folk och det enda folk vill prata om är de här öronen.
Men det går ju inte riktigt att jämföra.
Lite.
Du har ju ändå varit med i en superälskad TV-serie. Och spelat en ganska sympatisk karaktär.
Va? Ripley's Believe It or Not har du då kommit
i. Jo, men det är inte riktigt... Alltså, Ripley's Believe... Du väckte på 5 klockan 6 på lördagar. Alltså, det kan inte jämföra med de där rövarotter.
Nej.
Nej, men så brist på självdistans och ta sig själv på stort allvar tycker jag är så jävla irriterande. Livet är ett stort skämt. Vi är alla stora skämt. Vi ska alla dö en dag. Slappna av.
Just det. Ja, jag håller med såklart. Stadens kafferost undrar, hur dricker du ditt kaffe?
Helst inte alls.
Just det.
Men om jag dricker så med mjölk. Men jag är inte, jag är med en te dricker.
Vad tar du för rusmedel, undrar jag?
Livet, Robin. Livet. Nej, nej, ingenting.
Är det så?
Ja. Djupt. Jag har känt lukten av gräs. Mm. Och jag gillar att säga att jag tar ladd, trots att jag aldrig ens har sett ladd. För att jag tycker det är ett roligt ord.
Ladd. Har du sett det?
Nej, eller jag har sett, en gång har jag sett tjack.
Mm-hmm.
Men det är inte ladd, eller hur? Det är ju amfetamin, va?
Oj, jag tror det.
Ja, men jag har aldrig sett kokain på riktigt. Vilket det är också en litet underbetyg från Stockholm. För då kom jag från landet här och ville liksom uppleva saker. Men jag har aldrig ens sett kokain. Jag har hört folk prata om kokain.
Mm.
Vad är det liksom?
Skråmo.
Ja.
Vi tar Melvin Strömstedt. Han hatar mig för övrigt.
Melvin? Mm. Fantastiskt.
Om du fick ändra en sak med hur du växte upp, vad skulle det vara?
Svårt. Alltså, så här, jag avskydde att växa upp på landet. Mina syskon avskydde att växa upp på landet. Men ändrar man det, då blir jag ju någon annan. Och jag är ändå ganska nöjd med den jag är nu. Så. Gud. Det är så svårt ju, för det är det här jävla butterfly-effekt. Eller vad heter den? Att ändrar man någonting så kan...
Men den får man bortse ifrån i det här fallet då.
Ja.
Det är inte därför han frågar, tänker jag.
Mm. Jag tror jag ska träna benen lite mer. Att jag började styrketräna, men jag hade det här problemet med att jag tränade för mycket överkropp och för lite ben. Och jag är inte superbiffig eller något sånt, men jag är ändå mer på överkroppen än benen.
Mm.
Så det här, det är det roliga svaret. Det här får jag jävla poänglöst skitsvar.
Kim Claesson undrar om du höger...
Varför hatar Melvin dig förresten?
Jag kommer inte ihåg riktigt, men han prejsar ju ändå för den här. Ja. Så att det är ju, jag måste ändå.
Mm.
Kim Claesson undrar om du höger- eller vänsterskytt?
Vänsterfotad och vänsterhänt faktiskt.
Mm, så höger skytt. För det i klubban så...
Ja, du tänker så. Ja. Ja, men det var också ett problem ofta på de gånger jag spelade innebandy på idrottslektionerna. Jag var tvungen att så här böja klubborna. De var ju alltid böjda på fel sätt för mig. Så var det tvungen att böja tillbaka så det blev aldrig rätt. Så det blev liksom så här snirklig ormklubba liksom. Det var aldrig, som varken var vänd åt höger eller vänster. Så,
samma här. Det är därför det inte blev någonting av oss.
Ja, jag tror det.
Det var lika bra. Har du kokat en bandyklubba någon gång?
Nej.
Det ska man göra, för då är det lätt att forma.
Alltså det var ju ett helt annat engagemang. Jag spelade ju alltså aldrig innebandy utanför idrottslektionerna.
Nej.
Men hade jag velat bli Niklas Ider, då hade jag kokat, absolut.
Mm. Mm. Andreas Sigelin.
Det här måste vara påhittade namn. Heter de Andreas Sigelin, Melvin, alltså det är verkligen Roger.
Roger också, ja.
Otroliga namn.
Ja, men vi tar i alla fall hittar på. Han undrar då, favoritglass of all time.
Mm. Kul fråga. Jag tror det är... heter den Twister?
Ja, Spirello ser vi gärna att du säger. För Twister är det nya namnet.
Okej, okay, förlåt.
Det är inte alls lika...
Var det Vicky PK? Spirello? Det låter som ett italienskt efternamn.
Nej, jag tycker om Spirello. Mm. Men jag tycker att det är mycket... Det är så det låter när man äter den.
Mm. Men jag tänkte att det var därför det blev Twister. För att det var...
Jaha!
Ja, att de var inte så tillbaka.
Då har vi andra glassar som ligger mer i riskzonen.
Varje gång jag ser Nogger tänker jag... Alltså, hur länge ska de klara det?
88 också.
Ja, den är lite mer subtil ändå. Nogger tycker jag, det är så jävla sjukt. För det är uppenbart vad de tänkte när de döpte den.
Tror du det?
Ja, men varför tror de andra döpte den till Nogger?
Nogat. Fast det är ändå lite... Det kommer jag
ihåg. Det var faktiskt en mindfaktor. Jag har inte tänkt på att det är Nogat.
Nej, men det är fortfarande... Det är halva sanningen.
Ja.
Andra halvan av ordet förstår jag inte.
Nej, jag är inte... Jag har svårt att tänka mig att de inte slog dem när de skapade den.
Nej, precis.
Att det var lite som Jespers Husfeldts jacuzzi, den jag skrev den artikeln, att den fanns så här. De skrattade lite när de kom på den.
Rage, vad heter det? Click Rage.
Ragebait.
Ragebait.
Det är bra bandnamn.
Ja, verkligen. Mm. Nu har vi två fuck, marry, kill-frågor här.
Mm.
Den första är från Davidsson. Han undrar de tre senaste gästerna.
Vilka var det?
Jag ska ta fram, för jag kommer inte riktigt ihåg själv. Jag vet att det är Bianca Meyer, känner du till?
Ja.
Ja, sen är det
Sandra Beijer.
Sandra Beijer och Fredrika Frampe.
Mm. Dödra Sandra Beijer.
Mm.
Jag och min flickvän pratar väldigt mycket om henne.
Mm.
Och jag vill inte föra den på den här tre gäster. Men det är, vi, hon är i förlägret och jag är lite mer i motlägret. Men nu går vi vidare.
Din sambo är i förlägret?
Mm. Okay. Mm. Verkligen, hon följer henne jättemycket. Mm. Och hon har också en kompis som följer henne jättemycket. Så vi brukar diskutera lite där.
Uppfattat.
Och ja. Vi hade med. Vi hade Bianca
och Trampe. Trampe är ju för övrigt Birk Burkason i det här fallet. Att han pratar ogärna om sin roll som vad heter han nu då? Klasse i Eva och Adam.
Vill man ju döda honom.
Kul om du slutar med att du dödar.
Jag dödar Trampe. Men för det stör mig otroligt mycket. Så då dödar vi honom. Och då... Ja, men jag... Jag kan inte leva med Sandra Berger, så ligger jag med henne då och så är jag gift med Bianca.
Mm. Mm. Hårt. Vill du höra mitt fuck, marry, kill skämt?
Vi är vänner, det är sånt vi delar.
Att O.J. Simpson missförstod reglerna i fuck, marry, kill.
Kill.
Nej, han fuck, marry, kill, samma person.
Ja, just det. Smart. Kul. Vet du förresten att min nuvarande chef, Johan T. Lingvall, han var faktiskt med i biljakten efter den här 95. Alltså han var... Jag vet inte om man kan se det på filmerna, men han liksom körde... Han var på en roadtrip då med Thomas Andersson Vi och Anders Pilblad. Kommer du ihåg honom? Jag kommer ihåg, han jobbar ju på TV4 nu.
Men vadå, Anders Pilblad som också samtidigt... Som sen var på roadtrip med Filip och Fredrik.
Ja, men det var Thomas Andersson Vi... Nej, Anders Nunstedt, förlåt. Anders Nunstedt var det, förlåt. Anders Nunstedt på Expressen. Och,
han var med två ägg.
Ja, äggformade människor. De är ju typ 25 då kanske. Och de är på någon roadtrip i USA. Och så ser de den här bronkon som jagas liksom. Och sen fattar de efteråt att de är med om kanske den mest legendariska biljakten.
Fuck. Åkte de med då i biljakten lite grann?
Ja, men jag tror ändå han gillar att överdriva lite. Han är väl... Johan T. Lingvall måste...
You think?
Johan T. Lingvall är en av de mest älskansvärda, beundransvärda människor som finns. Alltså han är så rolig så att det...
Ja. Undrar om de åkte förbi Moose Gang? Eller vad heter de? Vid 94 så var det ju... Vad heter det? De var ju också med en del av... Den biljakten.
Mm.
För den pågick, de åkte förbi, vad jag tror var så här, Claes Ingesson. Lasse Eriksson. Limpar. Det var ju fyra idioter. Vilka var de nu?
Brolin hängde väl med det gänget, eller?
Men var han med i Moose Gang också? Ja, men jag tror att den här Ford Broncon också åkte förbi Moose Gang, som de kallades.
Claes Ingesson. Det finns inga som är mer olika, mer olika liv än Claes Ingesson och O.J. Simpson. Alltså det är verkligen en så omaka par. Ja.
Men nu har de kul. Vad heter hon?
Travson. Jag heter Travson igen.
Filip Stigholm undrar, vad gillar du som andra tycker är lite udda?
Ja, men typ så här, konflikter och typ så här, trollar på nätet kanske.
Ja, för du är ju lite av ett nättroll, ja.
Mm. Jag har väl lite så här, trollkonton som jag går in ibland när jag inte kan stå för saker.
Är du den här grodan?
Nej, jag är inte så etablerad. Men ibland så här, om någon kändis skriver något konstigt och så tänker jag, fan jag kan inte riktigt i minnet, så har jag lite kontot där jag går in och bara, är du dum eller? Ja. Lite sånt.
Har Sandra Beijer fått sin känga?
Nej, det har hon inte fått.
Nej.
Eller, nej det har hon inte fått. Nej.
Varför håller du kors med hela kroppen?
Nej, men jag lovar, jag har aldrig gjort någonting.
Nej.
Tror jag. Och det tycker folk är jättekonstigt. Men det förstår jag inte, för det är bland det roligaste jag vet.
Mm.
Men, ja.
Mm. Har du drivit någon till självskadebeteende?
Bara mig själv, skulle jag säga. Nej.
Adam Grenabo? Eller ja, Grenabo?
Också 100% påhittat. Ja. Vad är det här för?
Ja, det är mycket av mina dagar går ut på att hitta på pojknamn.
Ja, men det är så här, vad heter den här jävla fotbollsscenen? Åshöjden. Ja. Det är så här, han är andre forward. I Åshöjden BK. Grenabo, ja.
Blåbärskungen. Mm. Favoritlåt just nu?
Jag lyssnar på mest nu är Johnny Flynn. Som är någon slags... han började som en sån här indie-pop singer-songwriter. Men som nu har gått ut lite mer åt folkmusikhållet. Han har en låt som heter Hard Road som jag tycker är väldigt fin. Väldigt kul. Väldigt bra att gå till Hard Road. Man känner sig lite som... Det är lite som en creddigare vandrare skulle jag säga.
Är det möjligt?
Ja, det är faktiskt.
Här kommer 12 sekunder.
Uh-huh.
Gud vad trevligt. Man blir sugen på att vandra. Sundsvallsbönan.
Ja, det är ett namn, det är ingen fråga. Jag tänkte att det var en fråga. Jag tänkte, oh shit, måste jag ta ställning något sånt. Jag aldrig tar som.
Högerback i Åsiden. Favoritbrottsling.
Den är ju väldigt bra. Så kollar man den historien som jag ändå tänkt mest på, så kan jag säga Jack the Ripper. För det har verkligen, ända sedan jag var liten, varit väldigt fascinerad av.
Vi kallar den Rip the Jacker.
Rip the Jacker, ja. Rippan. Jan Rippe.
Jan Rippe, Jan Rippe.
Det är nästan samma namn. Men sen Charles Manson är också väldigt fascinerad av, just för att, men det som är intressant med de två är ju att det är liksom en tidsperiod också som man får med. Jack Ripper får ju det här underbara London 1890, kullersten, dimma, Sherlock Holmes. Men Manson får ju liksom det här helt sjuka historien att han liksom var kompis med Beach Boys trummis Dennis Wilson, och liksom hela att han verkligen, det är ingen överdrift, han umgicks med Dennis Hopper, han var ju liksom en del i det här. Och det tycker jag är så jävla fascinerande.
Det får man inte med Lisa Holm på samma sätt.
Nej, det är ju liksom, vad var det någonstans? Säg att det var Gästrikland. Alltså det är ganska ointressant.
Ja. Ja, men precis, alltså, jag förstår vad du menar, det är.
Man vill låta liksom storyn.
Filmen.
Men för svar på din fråga, Hitler. Nej. Vi tar Jack Ripper.
Martin Lundberg undrar vad som är det stakigaste du har gjort. Att Jan Rippe är den svenska Jack Ripper är så jävla otroligt, va?
Ja, det är okej. Stakigaste jag har gjort. En grej som jag vet i alla fall med min före detta flickvän, som nu är min väldigt goda vän, men som blev så jävla arg på mig en gång och skrek att jag var faktiskt en jävla hora för att jag hade, hon hade en sån här celebrity crush på Ryan Gosling som jag inte riktigt kunde ta, för jag har svårt att ta när mina flickvänner har celebrity crushes, vilket det också, ja jag vet, det är sjukt. Så jag har kollat igenom hennes YouTube-historik och sett att hon kollat på filmer med Ryan Gosling. Och sen skulle jag så här konfrontera henne, men det slog ju bara tillbaka på mig för att jag var ett sånt creep.
Det låg på din minussida mer,
ja. Ja, det var inte så bra gjort. Då blev det otroligt.
Fan, vad kort.
Ja, otroliga scener.
Johan Dykhoff, känner du till kanske?
Känner jag namnet?
MLS-expert. Ja. Vad får du känna dig inte vuxen? Kanske något du borde ha lärt dig vid det här laget?
Massa grejer. Men nu senast var det här, du vet, tvålförpackningar med en sån pip högst upp. Jag har aldrig lyckats. Så det gör att jag skruvar loss hela grejen och tar liksom den här stången som hänger ner, eller den här pipen, och liksom stryker den mot handen. För jag kan liksom inte få pipen att funka. Så min tjej är skitsur på mig för att jag inte lär mig. Men jag har faktiskt, helt ärligt, det är inte så att jag bara typisk kille bara kollar på det och sen ger upp, utan jag har ju försökt, säkert samlat en timme om man kollar genom åren. Men jag får inte fatta hur det funkar. Tyvärr.
John Ender. Favoritkuriosa.
Om det jag kommer att tänka på nu, som jag inte ens vet är kuriosa, men vi ändå pratar om Charles Manson. Jag hörde en anekdot som ändå gjorde något med mig. Det var att Roman Polanski då, efter att hans flickvän och kompisar hade blivit döda i hans hem. Han gjorde lite egna eftersökningar. Och då hittade man ett par, eller det kanske inte var han som hittade, men de hittade ett par glasögon i hemmet som de trodde att någon av mördarna hade lämnat kvar. Och så då blev han liksom besatt och vet liksom vem tillhör de här glasögonen. Vem är det? Och då var han kompis med Bruce Lee. Bruce Lee var ju kändistränare i LA. Och Bruce Lee behövde glasögon, och Roman Polanski erbjöd sig att hjälpa honom med det. Och då när han gjorde det och gick till den här optiken som han kände, så passade han på att kolla glasögonmåtten för att se om det var de glasögonen. För han var så paranoid så han misstänkte alla. Så det är min favoritkuriosa, att vid ett tillfälle så uteslöt inte Roman Polanski att Bruce Lee. Det tycker jag är så jävla mindblowing. Och sådana detaljer, sådana historiska detaljer kan verkligen.
Men var det rasism, tror du? Eller tänkte jag så här, jag tar alla jordens, vad kan det ha varit, 3 miljarder människor.
Ja, men rasism är ju svårt. Eller så här, för att jag tror att Bruce Lee ville döda dem. Han gjorde det mycket bättre än det där. För det där var ganska amatörmässigt. Det var så att de sprang runt knivhög.
Band fast och lite sånt där.
Ja, alltså det var ju ganska, alltså Bruce Lee, Nu vet man inte. Har du sett Once Upon a Time in Hollywood?
Mm.
Där får man ju en blick att han inte var så bra på slåss som man...
Nej, precis. Det är väldigt roligt.
Det är en bra scen. Mm. Som Bruce Lees familj också har protesterat mot.
Nej.
Jo, Tarantino tvingas svara på frågor, för Bruce Lees efterlevande är skitsur på Tarantino för att han målar upp honom som inte lika bra på slåss som han påstår sig vara. Nej, men... rasism. Jag tror väl att det var... Man får väl se det som att det är en man som är helt... Helt liksom... nästan sinnessjuk av sorg. För man får anta att det har varit ganska tufft.
Och galen innan.
När hans gravida flickorna blir ritualmördad i hans eget hem.
Det tar emot.
Ja, och galen innan, så, mm. absolut.
Vi vet ju aldrig för sig hur Bruce Lee hade gjort det. Han har tagit dem till svensk tunnelbana och sen tagit tag i stången och bara...
Det kanske är ja, men det är så rasist för mig. Ja, exakt. Nej, men det är rasist för mig, men jag föreställer mig att han gör det med så här ninja-stil och så här kaststjärnor.
Kaststjärnor.
Det kanske är jag som är större rasist än Polanski. Han kanske bara skulle gå in och skjuta dem. Varför skulle inte han kunna göra det?
Sprängt stället kanske.
Sprängt hela stället. Mm. Ja, ifall du vet det.
Desi Hetala undrar, om man inte har en sån här podd, hur blir man då din kompis?
Alltså, det är ju svårt ju, för jag är ju... vad är jag? Alltså, jag är ju inte den mest sociala människan i världen. Så egentligen går jag ju inte på jakt efter kompisar. Men är du en kul person på något sätt? Mm. Det är väl lite det är väl därför också folk tycker att jag samlar på freaks, att jag har liksom den tendensen. Så är du ett freak så har du, jag har ju otroligt märkliga kompisar, så ja, alltså riktigt, alltså typ alkoholister som är sjukskrivna och bor hemma och röker inomhus och mår jättedåligt och ja, det är för sig en person som jag måste låna ut pengar till hela tiden.
Men nog om tapper nu.
Va?
Nog om tapper.
Det är faktiskt folk i min bekantskapskrets som har det ännu värre än Marcus Tapper, om du kan föreställa dig.
Daniel Persmark undrar vad du tjänar.
Vad var det? 37 och någon siffra till. Ja, något sånt. 37 000 någonstans. 37,5 kanske.
Då kommer man närmare innerstan, så är det.
Ja, men alltså det är ju ganska låga löner i början när man är journalist.
Mm.
Men sen... successivt jobbar man sig uppåt. Och sen inser man ju så här, så är det på alla företag att det är ganska godtyckligt. Alltså man kan ju bara så här, man har 27,5 och ska få 27,5, säger man, nej men jag vill ha 30. Nej men det får du inte. Jo men jag vill ha det. Nej men du tar. Jo men jag vill ha det. Ja, ah, okej, okay. Och så bara okej, okay, då fanns de 2,5 hela tiden. Alltså det är, alltså ja, företag håller ju på sina pengar, så det.
Just det. Peter Axling undrar vad du höll på att bli.
Ja, arbetslös, jag vet inte. Alltså, jag har aldrig hållit på att bli något annat. Jag hade faktiskt en tanke om att jag ville bli proffsboxare när jag var tonåring. Men det försvann ganska snabbt. Men jag har faktiskt en fascination för gamla tidens proffsboxning. Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joe Louis, det är inget.
Mm.
Jag var verkligen besatt som tonåring. Jag läste en massa böcker och kollade dokumentärer.
Var det bra?
Nej, det var jag inte.
Mm.
Jag tog väl slag ganska bra, tror jag. Det tror jag fortfarande att jag skulle göra. Men nej, jag var inte bra. Men ja, vi får väl säga det då. Men det var ju aldrig någonsin här. Men jag har inte... Jag blev journalist för att jag gillar att skriva. Liksom, så. Mm. Inget mer så.
Daniel Melin undrar vilken som är din mest kontroversiella åsikt.
Ja, det är jättebra. Jag
tycker det verkligen du har bjudit på det redan. Ja. och sen så vi tar och slutar med en Bove Bebonius undrar om du var tvungen att byta ut
nu tar vi det namnet igen. Vad var namnet där? Bove Bebonius.
Kan vi hitta på
Bove Bebonius?
Bove Bebonius.
Alliterationer är ju alltid påhittade.
Ja.
Så är det.
Vet du, kanske är Bove, kanske, jag vet inte det här själv. Om det är baserat på efternamnet, att det kanske är en sån grej, att det är liksom Fritte Fritzson.
Ja. Fast han är väl inte döpt i kyrkan till Fritte, eller?
Nej, Fredrik, men han har ju Fritt, kommer väl från efternamnet, tänker jag. Fritte
Fritzson. Ja, det tänker jag. Ja,
bra exempel, Robin. Tack snälla.
Varsågod.
Jo, han undrar om du var tvungen att byta ut halva ditt material mot en annan komikers. Mm. Vem skulle du välja och varför?
Mm. Ska vi utgå från att jag är komiker?
Ja.
Eller ska jag byta ut halva min bok mot?
Det tycker jag.
Ja. Men då, alltså, då får man ju tänka, antingen då tar man ju någon som är bra, eller bara typ den bästa författaren man kommer på, eller att man tar någon som faktiskt det finns en så här innehållsmässigt, så det inte blir så här, vet, ett postmodernt experiment att plötsligt bara så byter boken.
Ja, just det.
Skepnar efter material är mycket lättare ju. Det är ju omöjligt att byta ut den boken. Men okej, okay, om jag skulle ta någon... om jag tar väl då Nathaniel West då, som har skrivit den här boken om... som jag verkligen rekommenderar, Miss Lonely Hearts. Den finns på English Bookshop.
Mm.
I... vad heter det? Vad heter gatan? Jag vet inte. På Söder. Googla. Den är väldigt rolig. Så jag tar den då. Men om jag skulle vara komiker...
Va? Du ska ju byta ut mot en annan komiker. Du kan ju inte ta honom.
Alltså jag måste ta en komiker som ska skriva min bok.
Det ska jag säga. Halva boken ska avslutas av en komiker.
Ja, men det är ganska lätt faktiskt. Mm. Då tar jag helt enkelt lätt K. Svensson, Kringland Svensson.
För att han kan skriva böcker.
Mm, men också att hans ton i, vad heter det? Symfonia. Heter det, vad heter den?
Ja.
Den som han släppte i 3 band. Den har jag läst också. De bästa partierna där är ju väldigt roliga. Och påminner nog lite i ton om det jag ville ha i min bok också. Faktiskt. Så men, jag tar honom.
Väldigt spännande. Får vi låta ut en bok när den kommer?
Absolut, absolut. Om den kommer ut, om jag inte blir mördad innan av Thomas Mattssons skuggetrupper.
Det är väl ännu det är bättre anledning om du dör?
Absolut.
Om du dör, får vi låta ut 2 då?
Ta hela dödsboet. Låt ut dödsboet. Det är ändå ingenting.
Otroligt kul hade det varit.
Alltså det vore ju trist så då hade man väl sticka upp det och låta ut del för del. Det vore ju för sig kul att ge ett helt dödsbo till en person. Det är så jävla mycket skit
då. Är det får man liksom betalning på minus och sånt där också då eller är det?
Man är väl inte skulder i Sverige va? Gör man det?
Jag tror inte det.
Nej men du får väl du får väl tillgångarna om du inte kan typ så här begära att de säljs först. Men jag vill ju tänka att du får liksom en lastbil med mitt liv.
Mm.
Och det som inte min tjej tar, utan det som är tydligt min egendom. Då.
Mm.
Och då får du ju lite grejer. Du får ju till exempel min tjej jobbar ju på Science Fiction bokhandeln. Så jag köper en del från hennes affär. Och då köpte jag ju, gillar du Avengers någonting?
Nej.
Men skurken där har en jättestor handske.
Ja.
Som jag köpte en replika för 1700 spänn. som är otroligt stor, den handsken. Den skulle du få då, om... Ja, nu utgår jag helt från det här scenariot.
Nu är Bove Bonius som får den.
Bove Bonius som får den, om han får... Eller hon, jag vet, Bove. Det är ju en fiktiv person. Om den här fiktiva personen får mitt dödsbo så skulle du få det. Kanske katterna. Nej, min tjej måste få båda.
20 sekunder har vi kvar här. Herregud. Vi har blivit kompisar.
Gud vad kul.
Visst är det det?
Mm.
Jag ska få ett kompisband med er.
Ja, men vad fint.
Vill du göra reklam för något?
Boken kommer ut i höst. Lyssna också på Kolla Svensken och köp all merch vi har till Kolla Svensken.
Just det. Ja, jag hejar på dig i kampen om merchen.
Jag ligger under, så köp på som fan.
Varsågod.
Tack så mycket.
Trevlig helg på dig.
Detsamma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.